Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med två rykande färska fall coming your way.
Eller? They're brand new, och då menar vi inte i tid nödvändigtvis, utan mer i att ni har aldrig hört de här. Det är bold statements att gå ut på redan från början.
Jag vet, men jag sticker ut hakan den här gången.
Den här gången kommer det inte vara som det var sist. Men det är, vet du vad? Det är inte en människa som har klagat.
Vad härligt.
Till mig
det känns fall. Tryggt och bra. Inte till mig heller, som jag har sett.
Kul när du har utsatts för en sån troll. Folk har köpt bots för att slå ner på dig.
Nej, så.
Men de har inte det. Jag
skojade.
Kul att det är det enda som står mellan våra lyssnare och att unleash en bot-armé på oss. Att de har aldrig fått idén.
Att du säger det.
Åh oh, nej, nu är de gång.
Your wish is their command.
Nej, det är inte min wish.
Nej, okej, okay, bra. Då har vi klargjort det.
Kommer du ihåg att jag förra veckan sa någonting om att jag ville veta hur gamla folk var som lyssnade på oss?
Ja.
Tror du att jag hade glömt bort att jag hade sagt det när folk plötsligt började skriva sin ålder till mig i liksom massor? Och jag bara, okej, okay, ja, tack för den här infon typ. Svarar inte, men läste. Och sen bara,
gjorde du någon snabb överslags genomsnittsräkning?
Det jag tycker var roligt var typ att det var ganska många människor som var typ så liksom bold stated att de var typ så 45. Man bara, men ni är inte gamla.
Det är ju ingen ålder.
Nej. Det är verkligen
vi vill ha 112 år gamla. Eller? Då kan vi börja snacka.
Nej, men det är gammalt på riktigt. Mm. Men här är liksom någon som är så här 48, man bara, du är ung. Jag är 49, säger någon. Alltså, du är ung. Alla är unga.
Du har 2/3 av ditt liv kvar.
Alltså, minst. Minst. Men däremot har vi liksom lite så 63 och sådana saker.
Fortfarande ungt. Inte tillräckligt
det.
Gammalt.
Vi har alltså, jag har inte sett en enda person över 70.
Nej. Kom igen nu.
Kom igen,
70-åringarna.
Tipsan mormor. Eller?
Mormor mot mormor.
Men liksom höftbrytande deathmatch.
Hur är läget?
Jo, men det är väl fint tycker jag. Jag är inne på min andra arbetsvecka. Det känns bra liksom. Och lite jobbigt. Jag känner att jag missar så mycket av mitt lilla barns liv.
Jag förstår.
Hon gör så mycket grejer. Idag har hon varit på simskola och hon lär känna nya barn hela tiden här om veckan. Då var hon på biblioteket och gjorde sin första egna bok.
Nämen.
Jag fick bara läsa den i efterhand och den var inte svinbra. Så.
Men ändå.
Ja, det är ändå stort.
Vad kan man förvänta sig av en ettåring?
Nej, det är verkligen sant. De är liksom inte kända som bokbindare. Eller författare.
Även om jag har högre förväntningar på din ettåring än någon annan ettåring.
Sant. Även jag.
Hon har att brås på.
Ja, eller hur? Nej, men hon... nej, men det... Men du väljer mest att komma hem å andra sidan. Så att det känns okej. Okay. Det känns bara lite sjukt, typ. Så känner
men
jag.
Du jobbade ju innan semestern också, jag förstår ingenting.
Men hon gjorde inte så mycket saker då.
Nej, okej, okay, det är det som är skiftet, inte att du har börjat jobba, jag fattar.
Ja, ah, nej, exakt. Det är att hon har ett så aktivt schema nu som jag inte är en del av så mycket.
Just det.
Jag är mer av en liksom person som kommer hem på kvällen och lagar mat och matar henne lite grann och sånt. Ja, men så är det väl. Här är livet.
Men det är så tyvärr exakt. Livet kommer att vara.
För alltid. Perfekt. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår jättebra. Jag slås också av det varje dag när man hämtar på förskolan eller som idag när jag löste av min mamma och sådär som har hämtat. Vad kul det med barnen alltså, när det börjar hända saker på riktigt.
Alltså,
om du förstår vad jag menar.
Nu ska jag säga en sak till dig. Och om man hatar barn, eller hatar folk som har barn eller någonting, så kanske man kan hoppa
lyssna
vidare
nu.
Lyssna inte nu. Jag är så lycklig. Det är så härligt.
Ja, det är världens mysigaste.
Det är världens mysigaste. Det är verkligen... Hon var en jättegullig bebis. Men nu är hon fan... Alltså, hon skojar. Hon drar olika märkliga skämt. Det är liksom, hon är en egen person. Hon gör sin grej.
Ja.
Hon går på simskola.
Det är underbart.
Det är verkligen underbart. Så jag hör dig och jag ser dig och jag håller med dig.
Det är så mysigt. Idag till exempel blir jag glad för att idag har vi ätit alltså, en soba-nudelrätt som Sigrid bara åt med hull och hår.
Nej, men.
Inga köttbullar så långt ögat kunde nå.
Alltså, så cool.
Mm.
Troligt.
Nej, men det är väldigt mysigt. Och det var en rätt för det första. Vi har satt igång igen för att komma tillbaka in i rutinerna med matkasse.
Mm.
3 kvällar i veckan.
Mm. Härligt.
Vi är väldigt glad för det. Vi har väldigt god mat.
Ja.
Bra. En ny matkasse som vi testar nu. Väldigt glad för det.
Du vill verkligen inte säga vad den heter för att du tänker att de ska sponsra oss? Yes? Nej?
Jag tänker inte ge dem några free rides. Men väldigt
men
bra.
Om ni lyssnar. Pip, pip.
Nej, men det tycker jag är sånt. Det känns som ett lifehack. Att man bara, ja, jag vet vad jag ska laga ikväll i alla fall.
Men grejen är att jag älskar att hitta på vad jag ska laga ikväll.
Jag vet, jag gör inte det.
Bästa stund på dagen. Men vad härligt. Och min bästa gemensamma matupplevelse med mitt barn hittills är ju när vi delade en mostallrik på en bensinmack i Rotebro.
Mm, mysigt.
Då kände jag att jag bara, japp, här har vi 2 mäktiga tjejer.
Mosätande. Jag är ju ingen mosfan, så jag har svårt att relatera till det. Men
okej, du kan hålla dig till en soba nudlar.
Där har jag gärna en påse chips framför soffan.
Soffan.
Vi ligger på golvet framför soffan.
Och mysigt. Det är ändå mysigt att ligga på golvet framför soffan. Okej, men bra. Vi mår helt enkelt bra. Kan vi komma fram till det?
Ja. Något annat? Kul. Du har berättat.
Fan. Vad tråkigt jag känner mig nu. Nej. Ingenting. Har du sett något?
Nej, jag känner likadant. Vi tittar vidare på The Dropout. Oh, vi började kolla på... Nu talar jag väl till döva öron igen, för du kollade väl inte på Game of Thrones?
Nej, ja, den nya gör jag.
Vi såg första avsnittet av House of Dragons i helgen.
Hur verkar det?
Och, men alltså, först kände vi båda två, så här, jag och Oskar, vi var så här... känns lite B.
Mm.
Men sen, när man liksom väl började komma in i det, så tycker jag ändå att... Det har något, liksom.
Yeah.
Men jag har ju glömt bort hur jävla blodigt och äckligt Game of Thrones är. Och det här känns också, det är lika äckligt också.
Mm.
Men...
Du får det nog av den här podden.
Exakt så. Mm. Men jag tycker ändå, om man gillade Game of Thrones så tycker jag väl att man ska titta på det här också.
Mm.
Säger jag efter ett avsnitt. Men jag tycker nog det. Jag har inte berättat om den personen som när jag sa såhär, det är sjukt, man tänker att Game of Thrones var på riktigt och sen så kommer det drakar och då inser man att det är fantasy. Och den personen svarade mig bara, men hur vet du att drakar inte har funnits?
Vilken, beskriv miljön, alltså vilken sorts situation var du?
På en dejt.
Nej!
Jo, rakt av på en dejt.
Men ska du verkligen hänga ut Oskar på det sättet?
Nej, alltså då hade vi inte suttit här med ett barn, kan jag säga, om det hade hänt. Alltså,
men
det
var... Då hade ni suttit där med en drake. Men var personen... Det var inte ett skämt, liksom?
Nej, helt allvarlig. Teorin var väl liksom lite så... att det har funnits dinosaurier. Och hur långt off är en drake? Och typ så här, vad är det som säger att det inte var... Alltså, nej. Galning.
Straight
ändå.
Up.
Alltså det är väl galning. Ändå, det är väl ganska bestämt liksom. Liksom det finns väl konsensus kring att en drake är ett fantasydjur.
Det tror jag ändå. Och jag kan också typ känna att så här, vad är nästa steg? Tror personen också på typ...
Lockness?
Lockness, enhörningar.
Aliens.
Det blev bara tyst. Jag bara tänkte att någonstans så måste det väl
finnas. Jag vet, jag tror också det. Jag tror inte att de är aliens som kommer hit och hämta folk. Men det finns ju liv på en annan planet, eller?
Ja, snälla. Nej, men det är ju inte IT som är det livet, liksom. Nej. Men ja, 100%. Mm. Och stackars dem om det här är det första de tune in to när de kommer liksom inom earshot av jorden. Det blir ser du ett skepp där IT, en drake och din gamla date på väg mot jorden.
Ah, gud. Då gömmer jag mig.
Han fick rätt hela tiden. Mm. Okej, men du, ska vi bara sätta igång med
vi
den här
podden? Vi kör vår
podd. Okej. Okay. Yeah.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Savannah Gold växte upp i Jacksonville i Florida med sin familj. Hon var en väldigt omtyckt person. Hon var glad, positiv, utåtriktad. Hon hade mycket kompisar och i skolan spelade hon lacrosse. Och älskade att dansa. Och utöver att hon hade så här en väldigt aktiv livsstil, eller du vet, så här, gillade idrott typ, så var hon också väldigt kreativ och duktig i alla konstämnen i skolan. Och som 21-åring då så tackade Savannah nej till ett stipendium till ett college som var som liksom lite så konstinriktat utbildning. För att hon ville vara kvar hemma och hjälpa sin mamma som hade blivit sjuk i cancer. Mm. Så Savannah bodde hemma hos sina föräldrar och hade två extra jobb, varav ett då var på en restaurang vid namn Bonefish Grill, som är en kedja som serverade skaldjur. Och den här restaurangen som hon jobbade på låg i en del av Jacksonville som heter Mandarin. Så den 2 augusti 2017, när då Savannah är 21 år gammal, så skulle hon jobba ett pass där på kvällen. Så 5:30 skulle hon kliva på sitt pass. Så hon gjorde sig i ordning hemma och satte på sig sin uniform som de alla hade när de jobbade där, vilket var typ någon sån kockrock och ett par brallor. Och sen hoppade hon in i sin svarta Kia och körde iväg den här ganska korta sträckan till sitt jobb. Men tiden då gick, den passerar 5:30 och Savannah kom inte till jobbet. Och hennes kollegor då som skulle arbeta passet med henne tyckte att det var konstigt att hon inte dök upp, för att det var helt liksom olikt henne. Att du vet, inte höra av sig, och hon svarade inte heller när de försökte kontakta henne, varken när de ringde eller när de smsade eller skrev till henne på typ Facebook och Instagram och sådär. Så efter ett tag då så bestämmer de sig för att ringa till hennes mamma och pappa för att höra om de vet var hon är. Och de blir då ännu mer oroliga, ska jag kanske säga. För de har redan hört från Savannah. Mm. Eller från Savannahs telefon, kanske man ska säga. Uh-huh. För 6:11, alltså inte ens en timme efter att hon åkt hemifrån, fick hennes föräldrar ett sms från Savannahs telefon. Och i smset stod det: "Hey, I just wanted to tell you and mom I met a really great guy and running off together. I love him and we're leaving tonight. I'll call you later when we get to where we're going." Och smset som de får är liksom väldigt slarvigt skrivet. Du vet, det är flera stavfel, det är så konstiga mellanslag. Det är liksom konstigt. Man kan se vad det står, men det är liksom lite så här. Mm-hmm. Mm. Och föräldrarna är typ så här, mamman och pappan är så här: det är helt olikt henne liksom, att skriva så här slarvigt som hon har gjort. Alltså du vet, sättet det är skrivet på är liksom inte likt henne. Och för det andra då så tycker de att det är helt off att hon då bara skulle så här sagt att hon skulle åka till jobbet och sen dra iväg med en kille som familjen aldrig har träffat eller ens då har hört talas om.
Nej.
Hennes bror fick också ett sms från Savannas telefon och i det smset så stod det också med flera stavfel: "Hey, I'm leaving with my boyfriend. I can't do this shit anymore. I'm fine, just want to get away." Så efter att de då har fått de här smsen så är liksom känslan tydlig att det är något som inte stämmer.
Mm.
Så de ringer då till polisen för att anmäla att deras dotter är borta. Så polisen då reagerar faktiskt på det här och de liksom börjar ändå titta på det här ganska snabbt. Och de pratar såklart med Savannas familj för att höra liksom så här, ja men de ställer alla de här frågorna. Tror ni inte att hon kan ha dragit och du vet, hör efter hur hon har mått och du vet, allt sånt bakom. Men de pratade också med hennes vänner men också då med hennes kollegor på Bonefish Grill dit hon var då på väg på kvällen hon försvann. Och de pratade med massa olika kollegor och bland annat då han som var culinary manager, Lee heter han. Mm. Och han jobbade inte den kvällen, men han är bara så här, nej men jag har inte pratat med henne på länge och du vet så här. Alla du vet ger sig ut och försöker så här, leta efter henne, de sätter upp lappar och de börjar världens liksom. Mm. Alla letar efter henne helt enkelt. Och men också då på Bonefish Grills parkering så gör polisen en upptäckt. För på parkeringen så hittar de Savannas svarta Kia. Så hon har alltså kört till sitt jobb. Mm, men aldrig klivit in på restaurangen.
Åh jävlar.
Mm. Och utöver att de hittar bilen så upptäcker de att bilen både är olåst och har ett sönderskuret däck. Utöver att de hittar bilen så upptäcker de då att bilen är olåst och har ett sönderskuret däck. Mm. De ser också då att telefonen inte finns i bilen. Det finns lite saker kvar som är hennes, men telefonen är då borta. Och någon har ju smsat från den. Så det är liksom någon, kanske Savannah, men liksom, telefonen är borta från, från den här fyndplatsen också. Men de har ju då ingen aning om vem som kan ha tagit telefonen eller var Savannah har tagit vägen. Och alla är då liksom sjukt oroliga över vad som kan ha hänt henne. Och utöver att polisen då jobbar med att försöka ta reda på vad som har hänt henne så gör också då hennes nära och kära det, som jag sa. Familj och vänner och kollegor gör det de kan. De delar ut flyers, de sätter upp lappar med önskemål om att någon som vet vad som har hänt henne eller du vet, vet vad hon är, ska kontakta dem. Och alla är liksom engagerade i det här verkligen. Och sen upptäcker polisen att på parkeringen utanför Bonefish Grill, där de hittade Savannas svarta Kia, finns det övervakningskameror. Så de bestämmer sig såklart för att kolla igenom materialet på de här kamerorna från den dagen som Savannah försvann. Och på filmmaterialet så ser de att Savannah kör in med sin bil på parkeringen. Hon parkerar den och kliver ut ur bilen. Men när hon kliver ut ur bilen så går hon liksom inte direkt in på jobbet, utan hon går fram till en annan bil som står parkerad på parkeringen.
Mm.
Hon böjer sig fram för att prata med personen som sitter i framsätet. Man ser att det är en man och han har dragit ner rutan och hon böjer sig fram, du vet, sådär som man kan stå. Och de pratar liksom ett tag, så polisen tycker att det verkar som att de känner varandra, för de verkar liksom ha ett vanligt samtal med varandra. Och sen så reser hon sig upp från fönstret, eller man ska säga. Så går hon liksom, hon går runt bilen och hoppar in i baksätet.
Mm. Mm.
Och sen, bara kort efter att hon hoppat in i baksätet, kliver mannen som suttit i framsätet ut ur bilen, men bara för att hoppa in igen. Och den här gången sätter han sig då i baksätet bredvid Savannah.
Okej.
Okay. Och sen händer någonting som är väldigt obehagligt, för att på filmen så ser de att bilen börjar liksom skaka. Den börjar röra på sig jättemycket. Och dörrarna där bak öppnas och stängs. Och det ser ut som att de som sitter i bilen liksom bråkar. Alltså du vet, det händer saker i bilen. Tre gånger öppnas och stängs baksätets dörren. Liksom.
Vet du om det är på hennes sida eller hans sida?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Men gud.
Och sen slutar bilen att skaka och röra på sig. Och så kliver den här mannen ut i bilen. Och då går han fram till Savannas svarta Kia. Alltså tar han någonting från hennes bil. Sen böjer han sig ner och skär sönder framdäcket på bilen. Sen går han tillbaka till sin egna bil och liksom bränner iväg från parkeringen utan att Savannah klivit ut. Och klockan på övervakningsbilderna visar att klockan är 4 minuter över klockan 6. När han kör
och de fick typ ett meddelande typ så, vad var det, 11 minuter över 6?
Exakt. Så 34 minuter efter att Savannah skulle börja sitt skift och drygt 40 minuter efter att hon själv har kört in på parkeringen så åker han därifrån. Så då är de så här, vem har en sån här bil? Det verkar som att man inte kan se vem mannen är. Liksom. Det verkar vara ganska dålig upplösning så. Men det är en silvrig bil av något speciellt märke. Så de börjar så här, vem har en sån här bil? Och det visar sig att en person på Savannas jobb har en sån här bil. Nämligen Lee Rodarte, som är då culinary manager på den här kedjan. Eller på den här
du gillar verkligen den titeln.
Jag vet. För jag tänker att vara det på... Alltså jag tänker att det är som att vara... Jag har aldrig varit på Bonefish Grill, jag ska inte dissa Bonefish Grill. Men jag tänker att det är som att vara culinary manager på typ Jensens buffhus. Nej, jag tänker att det är lite bättre än McDonald's ändå. Alltså jag älskar ju McDonald's, men jag tänker mer... Jag tänker mer...
Det låter lite som en titel man hittar på för att det ens krog ska låta lite fin. Att man tänker att det har man säkert på en fin krog. Typ.
Ja, och typ och jag tänker att det här är som breadsticks i Glee.
Ja, just det.
Som sagt, fortfarande aldrig varit där. Jag bara målar upp en bild om hur det ser ut.
Ja, gud det.
Men så han har en sån här bil. Och polisen har ju redan pratat med Lee, liksom. Och han var så här, nej men jag har inte träffat henne, vi jobbade tillsammans för 2 veckor sedan sist och du vet, lite sådär. Men det som polisen har hört då, och han har också då varit ute och satt upp lappar och varit väldigt så här engagerad i efter, liksom, efter i letandet efter henne och sådär. Men polisen har hört att han och Savannah har haft ihop det. Så det vet de liksom när de plockar in honom. Och de har den här övervakningsfilmen där det då man tänker är hans bil och han är på. Men polisen berättar liksom inte vad det är de har sett när de plockar in honom för att prata med honom igen. Utan de ber honom att berätta om hans och Savannas relation till varandra. Och då när han såg henne sista gången vid livet igen då liksom. För då han har ju redan sagt att det var 2-3 veckor sedan, och du vet, eller en vecka sedan. Men vi hörde, ja, du vet, så han har liksom redan dragit någon initial historia. Men så nu då tar de in honom igen och är så här, ja, men vi vill liksom höra lite mera, kan du berätta? Och då berättar han då lite mer också. Och då berättar han att han och Savannah hade inlett en romantisk relation med varandra. Trots att då Lee hade flickvän. Som han hade varit ihop med i 12 år när han och Savannah träffades. Man berättar typ att han tyckte de hade haft så lika uppväxter och de förstod varandra och du vet så. Så de hade liksom börjat inte dejta, och han säger inte heller att de varit direkt ihop, men att de hade hängt med varandra typ. Och han berättar då att de har så tagit droger tillsammans, men han hade efter ett tag då börjat tycka att Savannah började få problem. Så han hade då dragit sig undan, han hade avslutat med henne för att han var inte intresserad av att liksom använda droger på samma sätt som han då tyckte att hon gjorde. Han tyckte att hon liksom började ta för mycket tunga droger och liksom lite för okontrollerat och sådär. Och då hade han avslutat deras relation och sen blivit tillsammans med hans flickvän då som han gjorde slut med för att vara ihop med Savannah. Han berättade då ändrade han liksom från att det var någon vecka sedan de sågs tills att de hade träffats den dagen hon försvann. Han berättade då att han hade kommit till parkeringen för att prata med Savannah, och han liksom berättade att han behövde göra det för att hon fortfarande sa till folk på jobbet att de två hade ihop det med varandra, fast de inte hade då det enligt honom. Och att han ville be henne att sluta med det eftersom han var rädd för att det då skulle komma fram till hans flickvän.
Just det.
Så han berättar då att när han har träffat Savannah där på parkeringen så hade hon bett dem att få komma in i bilen eftersom hon precis hade tagit heroin och kände sig liksom orolig typ. Han säger sen att i bilen så har han då bett henne att sluta sprida falska rykten. Något som hon då har vägrat. Och då har han blivit arg. Så hade de liksom diskuterat det här fram och tillbaka in i bilen. Sen har han då gått ut ur bilen, skurit upp däcket. Och sen har han då gått tillbaka till bilen och sagt att om du inte slutar med en gång så kommer jag slå sönder dina bilrutor nästa gång. Sen säger han att efter att de då har pratat färdigt, eller efter att han har liksom skurit sönder hennes däck, så har hon då lämnat bilen och sen har hon börjat gå. Och det här Bonefish Grill ligger då i typ som i någon slags, du vet, sånt öppet köpcenter som de har i USA. Så han säger då att han ser henne gå med sin telefon liksom in mot centret, eller du vet, bort från restaurangen, men mot centret. Och sen har då en grön pickup kommit och plockat upp henne. Och sen har de då kört iväg.
Ja, så han berättar mer av sanningen nu.
Och polisen är ju då typ såhär, men varför sa du ingenting tidigare? Du har ju vetat liksom sen från början. Och det här är typ en eller två dagar efter hon är borta. Så vi är liksom väldigt tätt in på hennes försvinnande. Varför sa du ingenting med en gång? Det här är ju liksom värdefull information att hon har hoppat in i en grön pickup. Och han säger typ att den är från så här mitten på 90-talet. Han har liksom detaljer. Han säger att de körde åt det här hållet och du vet så. Så varför har du inte sagt någonting innan? Och då är han så här, men jag var rädd för det. För att jag vet att jag är efterlyst. För att han då har kört trots att han har fått sitt körkort indraget. Och så säger han då att så här, jag förstod också att det skulle vara skumt att jag berättade liksom. Att jag var den sista här på Bonefish Grill som hade kontakt med henne. Innan hon sen då försvann i den gröna pickupet. Och så är det, du vet, massa turer så här. Och polisen har ju fortfarande inte sagt att de vet att, eller att de har sett
att hans, hon inte gick ur.
Exakt.
Ja.
Men det gör de då så småningom. Och när polisen då säger till Lee att de har övervakningsmaterial som visar att det, liksom att det som han säger inte var det som hände. De säger att det inte kan stämma då att hon åkte iväg i den här gröna pickupen eftersom de kan se att hon aldrig lämnade bilen.
Yep.
Och då börjar det liksom bli lite annat ljud i skällan. Han återger i princip samma händelseförlopp. Han säger då att han har kommit till parkeringen för att liksom prata henne till rätta. Han säger då att de har börjat bråka och att det liksom har varit handgemäng i bilen. Och han säger då att hon typ har tagit tag runt hans hals och att han då är typ i något slags självförsvar har tagit tag tillbaka. Och att han då liksom har försökt få loss henne och så har det blivit hårdhänt och att han då till slut har hört ett, att det liksom har låtit i halsen. Liksom, ja, han förstår då att någonting har hänt. Vid något tillfälle så säger han också, liksom, det är samma, alltså sen någon gång säger han också att han, de har åkt hem till honom för att ta mer droger och du vet. Han ger lite så olika liksom, historier om vad som har hänt.
Ja.
Men han medger till slut alltså att han har dödat henne, men att det då var en olycka. Och det är lite olika så här, vad man nu tittar, för att i vissa då så är liksom det uttaget helt, alltså, i hans förhör så verkar det varit uttaget, men liksom teorin är då att han har liksom dödat henne i bilen i princip och sen kört därifrån med henne. Så han medger att han har dödat henne, men att det var en olycka. Och när han då förstått att hon inte längre levde så har han väl i panik lämnat parkeringen och tagit henne med sig därifrån.
Det är inte så himla panikigt att typ så gå ur bilen, hämta hennes mobiltelefon och skära upp däcken.
Nej. Och sen sätta sig och smsa hennes föräldrar.
Hennes föräldrar.
Liksom inte ens fem minuter efter att han har mördat henne.
Det känns också så himla märkligt att en person som vars kollegor reagerade så snabbt för att hon typ hade missat ett pass skulle vara så här: jag hoppar över mitt pass och åker typ hem till dig för att ta droger typ.
Nej.
Eller förstår du vad jag menar?
Nej, verkligen.
Det känns så himla långt ifrån Alltså de två bilderna känns så extremt långt ifrån.
Ja, verkligen. Och efter att han då är erkänt så liksom berättar han för polisen var han har gjort sig av med hennes kropp. Och det är i en sjö, liksom i utkanten av någon skog där i staden liksom. Mm. Så dykare då genomsöker sjön och den 5 augusti, 3 dagar efter att hon har försvunnit, så hittar de Savannas kropp. Och det som de kan se då när hennes kropp undersökes är att för det första så har hon inga spår av droger i kroppen. Nej. Det finns ingen förutom liksom Li då som kan liksom styrka att hon faktiskt använder droger på det här sättet som han påstår då. Och hon har då som sagt inga, liksom, det finns inga spår av det i hennes kropp. Och man kan inte heller säga direkt vad det var som dödade henne. Men som jag förstår det då, så är hennes nacke inte bruten. Det är liksom skador på det. Men, och han har ju då hävdat att det hände snabbt. Liksom. Men det verkar då ändå tyda på att det har varit en kamp. Och att det liksom har tyvärr liksom krävts, det har tagit mer tid än vad han liksom återger i sitt vittnesmål.
Japp. Yep. Det känns så jävla vanligt, för att det tar jättelång tid att typ strypa någon.
Ja, det verkar ju...
Att det liksom inte är så här heat of the moment grej.
Nej, exakt.
Sådär som folk gillar att typ påstå att det
är. Och hennes liksom död liksom anses av rättsläkaren liksom har varit väldigt våldsam och liksom hemsk. Mm. Så otroligt fruktansvärt. Rättsundersökningen visar också att 75% av hennes kropp är brännskadad. Och hemma hos Li Rodarte då så hittade polisen knivar, blekmedel och bensin. Och på hans gård så hittade de en grop där han då har eldat i. Så teorin är då liksom att han, efter att han har mördat Savannah, så tog han med henne hem och försökte bränna hennes kropp. Men det verkar också vara någonting som han har liksom missbedömt hur lång tid det tar att göra. För att det sägs då att hans rumskompis kom hem och då fick han liksom gömma kroppen igen. Och då gjorde han sig av med kroppen i sjön.
Mm.
Så jäkla hemskt. Och Li Rodarte dömdes till slut då för 40 år i fängelse för mordet på Savannah och för att ha manipulerat bevis efter mordet. Mm. Och hennes familj, jag har läst lite så här intervjuer med hennes föräldrar och det är bara så jäkla sorgligt att hon så här 21 år och hon liksom, du vet, verkar vara så här, ja men du vet, bara att hon så här tackade nej till ett college stipendium bara för att så här
ta hand om sin mamma.
Nej, det är så jäkla hemskt. Och exakt vad som då ska ha varit motivet till att han mördade henne, det vet man ju inte. Utan det är ju liksom hans version som finns då, att han gjorde det för att han typ var rädd att hon skulle avslöja deras relation. Men vad som egentligen hände vet man ju inte, mer än att det bara är så fruktansvärt med en så ung person som liksom råkar ut för en fruktansvärd människa som bara berövar en på hela ens framtid.
Vet du som också är så jävla upprörande? Det är att han uppenbarligen typ säger då att hon typ att hon tar droger. Det låter ju ändå som att det är någonting som han själv liksom hittat på.
Mm.
Och att han, alltså anledningen till att han gör det är ändå uppenbarligen för att han tänker att det ska göra att folk kommer vara mindre liksom sympathetic mot henne. Typ.
Ja, absolut.
Så alltså det är så jävla hemskt liksom.
Vidrigt.
Att han bara, om jag säger det, då kommer folk tycka mindre om henne.
Alltså nej, det är fruktansvärt.
Jag tror bara att de hade en relation.
Mm.
Och sen så ville han inte vara ihop med henne längre. Och så kanske hon sa så här, okej, men då kommer jag säga det till din flickvän.
Mm.
Och då blev han rasande.
Liksom. Eller så ville hon inte vara ihop med honom längre. Och nej. Så blev han rasande av den anledningen.
Japp. Det är verkligen också en annan en möjlighet.
Oh, det är så jäkla sorgligt och jag bara lider med hennes
såna övervakningsbild.
Mm. Nej, så jäkla läskigt.
Oh, usch, vad hemskt.
Jättesorgligt. Oh,
det var jättesorgligt.
Ja, det var det faktiskt, tycker jag också.
Mm.
Men det var i alla fall mordet på Savannah Gold i Jacksonville. Och jag har läst Waitress 21 vanishes suddenly, then family gets unusual text from her phone, skriven av Gail Shortland på The Mirror. Florida man sentenced for killing coworker in restaurant parking lot, then posing as her over text messages, skriven av Sharon Lynn Pruitt på Oxygen True Crime. Sen har jag läst Lee Rodarte sentenced in death of Savannah Gold och Bonefish Grill coworker arrested på Jacksonville.com. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Monsters som heter Lee Rodarte, och sen har jag hört ett avsnitt som heter, eller av Anything You Say, som heter She Never Got Out of Your Car.
Du, tack snälla.
Tack Karin.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så det är den 10 juli 2002 och fem personer som jobbar för The Greater Wellington Regional Council lägger ut gift för pungrottor i Rimutaka-skogen nära Upper Hutt, som ligger lite mer än 2 mil utanför nyzeeländska staden Wellington. Det var en lång mening med mycket information. Vi har 10 juli 2002. Vi har folk ut och lägger ut gift för att döda pungrottor. Vi har strax utanför Wellington.
Yes, okay? Jag är med.
Så de här människorna jobbar sig systematiskt genom skogen när en av dem får syn på något märkligt en bit från stigen. Mm-hmm. Så att det man ser är att marken liksom ser ut att ha grävts upp och typ täckts för igen. Och han tänker direkt att det ser ut som en grav.
Mm-hmm.
När han kommer närmare så ser han att han sett det en plywoodskiva med en typ av ormbunke som växer ovanpå. Och han tycker att det är konstigt. Alltså hur och varför skulle typ en växt växa ovanpå en träskiva typ? Så han ropar på sina kollegor och tillsammans lyfter de då av den här plywooden. Under den så öppnar sig en underjordisk bunker.
Nej, vad läskigt.
Med väggar, tak och golv av plywood.
Okay.
Det är alltså som att någon har grävt ner en 2 gånger 1 meter stor låda mitt i den här skogen.
Okay.
Spännande, eller hur?
Jätteläskigt.
Okej. Okay. Så polisen tillkallas då förstås, och när de går ner och börjar undersöka bunken så hittar de ett helt gäng grejer. De hittar 33 vad jag tror är typ läskburkar liksom, med någon slags dricka i alla fall. De hittar 59 små chokladbitar. De hittar kakor, ost, mineralvatten och juice, 9 bananer, 29 äpplen, 2 flaskor. Vad sa du?
Nej, jag bara undrar hur många bananer det var.
9. Du hade fått panik direkt. Men det var bara 9 stycken, men det var 29 äpplen.
Okay.
Och sen även 2 flaskor mousserande vin.
Mm-hmm.
Lite konstigt. Men bara en rulle toalettpapper, och den rullen är dessutom fuktig. Mm-hmm. Vilket är
jätteäckligt.
Det absolut äckligaste jag kan tänka mig. Ja. Bunken har liksom någon slags enkel toalettsystem. Det verkar typ vara, du vet, ett hörn. Här kan du sitta, här är ett hål ut, typ så. Den har också något slags enkelt ventilationssystem. Och på en av väggarna så står det "Operate fan 10 minutes every hour for circulation."
Det är Lost.
Men
det är som den här knappen är Lost.
Ja, ytterligare en serie som alla sett som jag inte sett är Lost. Det verkar vara en härlig watchdog. Så jag kanske någon
gång... Den tycker jag du ska ta dig an någon gång.
Kanske. Mm. Så härligt. Men det är inte det enda som står på väggen. Utan där finns också ett annat meddelande som känns lätt obehagligt. Är du beredd?
Jag är beredd.
Det står så här. "Welcome to your new home. Max stay 6 days. We will not hurt you."
Okej.
Okay. Hur läskigt?
Det var det läskigaste jag hört.
Då har du ändå hört mycket skit. Okej. Polisen misstänker då, precis som kanske du gör förstås, att det är något liksom fuffens på gång här. Och bestämmer sig då för att matvarorna i bunken är deras bästa spår. Så att de har liksom två spår som de jobbar med. Delvis så är det bara att övervaka bunken och invänta att någon ska dyka upp. Men sen plockar de ut alla de här matvarorna och ersätter dem med kopior. Så att om det är någon som kommer tillbaka så ska de inte märka att någon har varit där liksom.
Mm-hmm.
Så de tar alla de här sakerna och börjar liksom kolla på allting och kan då konstatera att många av de här varorna är av ett märke som bara säljs på två mataffärer i det här området. Så de har ganska mycket tur helt enkelt. Så att de kollar då, de åker till de här mataffärerna och där kollar de igenom tusentals kvitton från de senaste dagarna. Och till slut så hittar de då ett som matchar det som har återfunnits i bunken.
Mm-hmm.
Mataffären har övervakningskameror och genom att man då kan se när sakerna har inhandlats så kan man också då kolla på övervakningskamerorna och hitta vilka kunder det är som har köpt dem. Och man kan då konstatera att det är en äldre och en yngre man som har gjort inköpen.
Mm-hmm.
Men man vet då förstås inte vilka de här männen är. Som sagt, samtidigt så sitter polisen i liksom, som jag tänker med det. Jag vet inte om det är så, men i mitt huvud så sitter det verkligen poliser i träden.
Okej.
Okay. Eller? Vad tänker du?
Ja, jag med. Eller att de har grävt ner alltså, sig och så har de så här en liten grästuva på huvudet. Som ett lock, du vet. Och så bara, när de hör någon som går i marken. Diru.
Eller så kanske de har klätt ut sig till pungrottor.
Gud. Skammen, eller den känslan på det nya jobbet. Sätt på dig den här, tack. Vi har ett spaningsuppdrag.
Verkligen, okay. Man bara, I did not sign up for this shit. Okej, men de sitter där då utklädda till pungrottor med grästuvor på huvudet, yep, i träden. Man tycker att det borde, det liksom sabbar lite grann kamouflaget, men hur som helst, det gör de i alla fall. Och väntar då på att någon ska dyka upp. Och 4 dagar efter den första upptäckten så stannar en bil i närheten av bunken.
Mm-hmm.
Det är en vinröd Ford som har registreringsskylten Jenny B. Alltså sån vanity plate.
Snack om att inte vara inkognito när man gör nya saker.
Nej. Ja, verkligen. Även ur bilen så kliver då en medelålders man ut. Han undersöker området runt bunken ett tag och går sen ner i det här hålet ett par minuter. Sen kommer han upp, hoppar in i bilen och kör iväg igen.
Mm-hmm.
Bilen kommer att visa sig tillhör en kvinna som heter Jennifer Burrett. Hon försöker uppenbarligen lansera sig själv som Jenny B.
Jenny from the
B. Jenny from the B. Och hon bor då i Upper Hutt, i det här liksom området. Mm. Och när man utför spaningsarbete runt hennes hus så kan man snart se den här bunkermannen då dyka upp. Och det visar sig att det är hennes man, John Burrett. Johnny from the B. Det är han.
Hi, this is Johnny and Jenny
och
from the
det
bee.
Är också han som är den äldre av de här.
Förlåt.
You know what? Och nu vet du, är B for bunker.
Så bra.
Det är i alla fall han också, då kan man se, kan man konstatera, som man har sett på de här övervakningskamerorna. Så han har uppenbarligen någonting med den här märkliga bunkern att göra. Och den här snubben, John Burrett, föddes i London någon gång 1950 och är en konstnärlig, kulturintresserad, normalsmart kille. Han slutar skolan i 18-årsåldern. Då jobbar han först inom någon slags logistikföretag. Sen går han med i armén. Där är han bland annat stationerad i Tyskland och liksom tar sig upp i ranks.
Mm-hmm.
Så han kommer upp sig lite grann inom armén och sen så slutar han och bosätter sig i Whitstable i Kent. Jag är lite osäker på när han träffar sin fru Jennifer. Men jag tror, alltså jag förstår det som att de bor tillsammans i då Kent i alla fall. Liksom. Mm-hmm. Och där utbildar sig John till advokat och blir då en sån här barrister. Mm. Vilket ju i Storbritannien är en advokat som väl typ bara jobbar i rättegångar, tror jag.
Jag tror det.
En sån man som får ni i peruk. Liksom.
Exakt.
Så han är då där och det verkar som att de inte har några gemensamma barn, men hon har en son från en tidigare relation. Och John är, han är lite av en liksom over the top, lite så flashig person. Alltså gör han någonting så vill han göra det hela vägen, om du förstår. Mm. Så att han är också liksom lite så äventyrligt typ. Som ung så lär han sig segla, du vet. Han köper någon segelbåt och typ ger sig av till havs under någon period. När han är äldre så typ tävlar han en del i segling och sådär också. Mm. Han lär sig också flyga och har eventuellt ett eget flygplan. För han och hans fru gillar tydligen att flyga till, du vet, flyga någonstans för en lunch typ. Så de är typ så, åh gud vad gott det varit med musslor till lunch. Så typ kanske flyger de till Belgien. Lunch. I mitten av 90-talet så flyttar då John och Jennifer först till Australien och sen till Nya Zeeland. Och det finns teorier om att de gör det för att de har skulder som de typ vill komma undan. Eller typ att han har skulder som han vill komma undan. Men det verkar inte finnas några officiella records för det. Men det är liksom vad jag har läst och hört. Mm. Men hur som helst, de flyttar till Nya Zeeland, då till Wellington, och där fortsätter John att jobba som advokat, men tar sig framförallt an typ miljömål. Och Jennifer då i sin tur är mäklare. Mm. Och efter ett tag så bestämmer de sig för att göra med lite fastighetsbusiness själva. Så de köper en rejäl bit land då i den här orten Upper Hutt. Och sen styckar de upp den här biten land till 9 tomter. Sen behåller de en själva och börjar typ bygga sitt liksom drömhus. Och sen ska de då bygga hus på de andra tomterna och sälja av typ. Mm. De ska göra en deal helt enkelt.
Yeah.
Men det går då inte riktigt som de har tänkt sig. Och runt år 2000 så har det här paret stora skulder. Så delvis är det skatteskulder som John verkar ha dragit på sig. Alltså redan innan han, alltså när han var typ advokat, att han inte, helt enkelt inte har betalat skatt typ. Men det är också stora kostnader från arbetet med de här tomterna. Dessutom har John bestämt sig för att finansiera sin brorson, en 22-årig kille som heter Matthew Payne och som också bor på Nya Zeeland, hans pilotlicens.
Perfekt.
Det är inte en toppen investering när man inte har några pengar. Så att åren går och skulderna är snart uppe i hundratusentals dollar. Bland annat då till banker för olika lån, men också till så här byggbolag. Du vet, folk som har hyrt ut maskiner eller typ grävt. Massa olika sådana kostnader liksom kopplade till den här fastighetsutvecklingen typ. Till slut så finns i alla fall ett hus står på den här landen. Men du vet, det är inte beboeligt typ, fortfarande inte, utan det saknas så här, det är inte bunken. Han har inte haft det goda liksom, det goda sättet att bygga bunker på sin egen mark tyvärr, utan det har han gjort i någon slags typ nationalpark eller någonting. Nej, men så att de har liksom, till slut har de lyckats bygga ett hus utöver steget, men det är inte klart och de har hur mycket skulder som helst. Så det är sommaren 2002, det ser riktigt dåligt ut ekonomiskt för John och Jennifer, men snart kommer då situationen att bli ännu sämre. För tidig kväll den 22 juli stannar Barrett-familjens vinröda Ford vid en av ingångarna till den botaniska trädgården i Wellington, och den ligger i ett av stans allra liksom finaste områden. Och bakom ratten sitter Jennifers son. Han är 34 år gammal. Han heter Simon Philpott. Och han bor nog egentligen i England, men har typ under en ganska lång tid varit på besök hos sin mamma och styrpappa i Nya Zeeland då. Och ur bilen kliver John och den då flygande brorsonen Matthew. Och Matthew bär på en svart väska. De går in i den botaniska trädgården och sen hinner de typ inte längre alls innan polisen omringar dem. Matthew försöker springa tillbaka till bilen men tacklas till marken. John försöker i sin tur fly genom en buske men attackeras av en polishund som biter honom i armen och i benet. Mm-hmm. De grips alltså alla tre misstänkta för kidnappningsförsök, och i väskan som Matthew bar på så hittas ett avsågat hagelgevär och rånarluvor. För det John och hans kompanjoner inte känner till är då att polisen följt dem, alltså liksom följt spåren från bunken till Johns hus, där de har satt, inte bara liksom har satt upp en kamera utanför, utan de har också buggat alla tres telefoner och även Johns bil. Så att de, they've been listening in, kan man säga. Okay. Så de har då hört en och annan märklig sak. Eller ja, John har väl mer eller mindre liksom berättat hela, alltså en hel kidnappningsplan då. Som han har gått igenom steg för steg. Och det som är planen är då att de egentligen skulle hämta sitt offer under pistolhot, sätta honom i bunken och kräva 1 miljon då för att han ska friges. Alltså en helt klassisk kidnappning. Det enda polisen inte har vetat är vem det tilltänkta offret är. Så de har vid ett tillfälle iakttagit John när han har kört runt i det här området kring den här botaniska trädgården en sommarkväll. Så att de har liksom haft ett hum om att det nog är någon där. Men där bor jättemycket så här politiker, företagsledare, kändisar. Alltså för det är ett fint område, så att det finns gott om potentiella måltavlor. Men man hör honom i alla fall. Man har liksom tappat bort hans bil, men man har hört honom säga på den här buggade, antingen på den buggade telefonen eller på en bil. Buggen i bilen. Men han har i alla fall sagt då till en av sina medgärningsmän typ så här: vår vän är inte hemma ikväll. Så man har haft någon teori om att han kanske har varit på väg att utföra kidnappningen tidigare, men att det här potentiella eller tilltänkta offret inte var hemma. Men den 22 juli så avslöjar sig då John till slut när han sitter i sin bil. Jag tror att han har varit i bunken och misstänkt att någon har varit där, vilket har gjort att han har slängt sin telefon. Så de har inte kvar buggen på den, men däremot så är bilen fortfarande buggad, så att de har honom fortfarande när han ringer när han sitter där. Så han har då ringt till ett kontor i Wellington. Det här kontoret tillhör den 45 år gamla Bill Trotter. Han är chef på någon slags investmentbank. Och John har då sagt att han ska skicka ett fax till Bill och vill bara klargöra att han verkligen är i stan och typ kommer få det här faxet om han skickar det till kontoret. Mm-hmm. Och då har då Bills sekreterare sagt så här: ja, han är här, bara skicka faxet så kommer jag se till att han får det. Och det gör då delvis att John, Matthew och Simon kan gå vidare med sin plan, men det är också att polisen till slut nu vet vem de har tänkt att kidnappa. Och därför flyttar då polisen Bill och hans familj till en säker plats och kan sedan följa efter den vinröda Forden när den 6:30 på kvällen lämnar apparat och stannar utanför den botaniska trädgården.
Men alltså, är det inte helt sjukt att de tar den där bilen till kidnappningen?
The Jenny B-bilen menar du?
Ja.
Jo.
Det är
jo,
sjukt.
Det är inte toppen. Ja. Nej, men det är, alltså, det är inte... Som så ofta tycker jag när det är lite så här, alltså han är lite excentrisk den här personen. Mm. Och ganska ofta när sådana människor hittar på en plan så tycker jag att det alltid finns så, du vet, tydliga luckor. Att det är tydligt att de har lagt väldigt mycket tid på en viss grej.
Ja.
Och sen så har de inte tänkt på det andra typ.
Missat den typ viktigaste grejen.
Ja, men lite så. Nu när jag tänker efter så finns det en chans att de inte alls kör den bilen utan kör en annan bil. Det är också möjligt.
Vi låtsas att det är Jenny B-bilen. Det är roligare.
Eller hur? För vi gillar att det är The Jenny B-mobil. Simon, som alltså då var stuvsonen och föraren, han kommer att erkänna vad planen var, alltså att kidnappa Bill och kräva 1 miljon för att han skulle släppas. Han säger att han skulle få 10% av lösensumman, så han är ju liksom en medhjälpare mer än vad han är en planerare typ.
Mm.
Och vad jag förstår så erkänner Matthew inte, men det är lite otydligt. John bestämmer sig för att köra stenhårt på ett något oväntat försvar. För han säger,
och kommer för alltid att hålla fast vid att det här var en lek.
Okay.
Han säger att det var liksom att han och Matthew typ bara skojade med varandra, alltså att de aldrig hade tänkt att genomföra kidnappningen, utan det var liksom som en rollspelande äventyr de höll på med mer. Ganska bra försvar? Nej?
Nej.
Nej, okej, inte det. Trots det då, som att han säger bara att det här var på skoj, så åtalas alla tre för kidnappningsförsök, och åtminstone Matthew och John även för vapeninnehav. Först får Simon då, som sagt, som erkänt, han får sin dom, den är 2,5 år, och rätten enas då om att hans roll har varit mindre. Och sommaren 2003, alltså ett år efter händelserna, så börjar rättegången mot John och Matthew, och den blir jättekonstig. Matthew har en advokat, men John, som sådana här människor gör, representerar förstås sig själv. Och inte nog med det, utan han håller då som sagt fast vid att det här försvaret, att det var ett rollspel, och sen gör han typ jättekonstiga saker i rätten.
Som?
Under en ganska lång period, medan han liksom korsförhör en polis, tror jag, så har han på sig en orange hjälm. Under en period,
alltså,
så håller
hur
han ganska...
skulle man kunna ta det på allvar om man satt där och liksom var...
Typ att det är det han frågar också, typ att han bara, gör det här att ni tar mig på min allvar, eller typ tycker ni att jag är mindre farlig? Alltså du vet, han har liksom, det är konstig stämning. Han håller en ganska lång utläggning om kvinnliga versus manliga ankor.
Okay.
Som inte verkar ha så mycket med någonting att göra. Och sen så frågar han en polis som har övervakat bunken, antagligen utklädd till pungrotta med gräs på huvudet, om han inte träffade på en trevlig råtta under sin tid på platsen. Han säger, okay, citat, "Did you see a tree rat? A nice little rat with very big ears."
Gud.
Han håller på, helt enkelt, kan man säga. Problemet är ju då att polisen har timmar av inspelat material där de går igenom planen.
Mm.
Och typ att han även säger, typ, han bara, vi ska köra upp vapnet i hans näsa. Alltså du vet, han liksom, han är, han är tydlig. Och det ligger då förstås till grund för att det blir en fällande dom. Och domaren säger att han är helt övertygad om att de tänkte genomföra den här kidnappningen.
Mm.
Och när John väl ska få sitt straff, så ber han faktiskt om ursäkt. Han säger, "I apologize for any distress I caused Mr. Trotter and his family, and the distress I've caused my own family, in particular my wife."
Mm.
Han döms till 7 års fängelse. Matthew döms till 5 års fängelse. John sitter 5 av de åren. Och när han kommer ut, så utvisas han till England. Där skriver han en bok som förstås håller fast vid hans rollspelsförsvar. Och den heter One Game Too Many. Jag har lyssnat på podden True Crime New Zealand, avsnitt 28, som heter The Bunker in the Bush. Jag har läst en stuff.co.nz-artikel av Tom Hunt med rubriken An Underground Bunker with Top Shelf Lindauer Bubbly Make for a Weird Kidnapping. Det handlar alltså om att det fanns bubbelvin. En New Zealand Herald-artikel med rubriken Kidnap Conspirators Jailed for 7 and 5 years. Och en med rubriken Wife Thinks Judge Went Over the Top with Kidnap Plot Sentence. Och sen har jag också läst lite olika så här rättegångsdokument från det här fallet. Så det var bunken i buschen.
Shit.
En ride, eller hur?
Ja, verkligen.
Mm.
Det var uppfriskande.
Eller hur? Jag kände att det var skönt med... Det är alltid, man blir ju alltid glad när ingen dör. Får
verkligen.
Vi lov att säga.
Och när någon inte ens blir kidnappad.
Nej, jag vet. Mm. Men att man ändå får en god story och
ja,
även
underbart.
Det jätteläskiga meddelandet Welcome to your new home, Max, stay 6 days, we will not hurt you. Hade varit mycket läskigare om det inte stod där om 6 dagar dock. Alltså, welcome to your new home, .. Alltså, we will not hurt you. Ja.
Det var intressant. Tack snälla Karin.
Tack ska du ha. Tack till er som har lyssnat.
Vi hörs
nästa vecka. Och
det
kommer bli jättebra, förstås.
Det blir underbart.
Okej, hej då!
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.